This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Hej allihopa och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Ståpäls. Och det är ju som vanligt jag, Lukas och...
Ida!
Så är det. Och det här avsnittet blev ju som sagt lite framskjutet på grund av att jag opererade bort en visdomstand.
Ja.
Ja, det... så jag kunde inte spela in i onsdags.
Nej, det blev liksom en kombination av att jag hade problem med kroppen och hade svårt att sitta och skriva. Och sen så kom du på att du hade tandläkartid. Och...
Ja, precis. Så det blev lite blandat.
Det blev ju en lite akut tandläkartid också. Så att,
Ja, så att jag har... med när bedövningen släppte i onsdags så hade jag ju ganska ont. Så jag gick och la mig 8 på kvällen och sov till 10 dagen efter. Så att...
ja, men det hade ju inte gått för dig att prata liksom.
Nej, så att vi fick skjuta upp det. Så idag är det måndag. Så det blir lite senare. Men ja, sånt är det.
Ja, precis. Ja. Hur är läget annars?
Jo, i övrigt så är det bra ändå tycker jag. Min mamma var på besök nu i helgen. Vi träffas ju inte så jätteofta så att det var mysigt. Umgicks och sådär. Så att, nej, och det är ju varmare ute så att det känns som att våren är på ingång.
Det är ju meteorologisk vår här nu, där vi bor.
Det är ju det. Ja. Hur är du själv då?
Ja, alltså jag bråkar med mitt huvud för andra dagen i rad. Det känns som jag gör det titt som tätt, men det gör jag ju. Det är mycket spänningar som går upp i huvudet på mig och ibland blir det migrän av det och lite sådär.
Ja, men, det är ju så.
Jag tog mig an att dammsuga min lägenhet idag och sen fick jag ont i huvudet. Så att
Ja, det kan ju räcka med ett sånt litet om det ligger och spänner i nacke och axlar och sådär.
Ja, men herregud. Alltså, jag tittar på dammsugaren så blir jag helt genomsvettig. Ja. Men alltså, det är, jag skulle kunna gå igenom vilket jävla träningspass som helst och tycka att det är mindre jobbigt än att dammsuga.
Ja, alltså det är ju, jag tycker det är jobbigt när man ska dammsuga så här mattor och...
Ja. Ja.
Men sen gillar jag ju det här när det blir rent, så att...
Ja, det är jättekul när det blir rent. Men sen när man har en katt som jag har... Alltså, jag vet inte vad han gör. Men alltså, det syns ju vart han går när han har varit på lådan. För det blir ju som stigar, liksom.
Ja, ja, ja.
Och alltså, det känns det som så. Att ni har ju 3 katter. Och det känns som att jag har minst 3, fast jag bara har en.
Ja, jag vet inte vad han gör, din katt, faktiskt.
Nej, jag vet inte heller. Och jag har såna här kattsandsmattor. Och jag har en kattlåda med tak. Och alltså, Jag hade katt tidigare och alltså hon, det var en bråkdel så mycket sand som hon spred runt.
Men ja, jag tror inte han bryr sig. Han bara skvätter runt lite sen är han nöjd.
Det gjorde ju hon också. Hon tog ju för fan inte ens in röven innanför kanten och hon började kissa.
Ja,
att...
oh, det är inte lätt när man börjar bli gammal.
Gammal och lat.
Ja, då blir det så. Det kan man ju... Ska sen man själv det... vilja ibland.
Ja, sen är det ju den här härliga säsongen där våra kära djur tappar vinterpäls.
Mm,
gud. Och det märks ju.
Verkligen.
Gud, vilka tussar det blir emellanåt. Och man märker i sängen så här, när de, där deras plats är liksom.
Mm. Och jag har ju en svart fläck.
Ja, jag har ju en hel svart katt. Jag hade ju en gråvit förut. Visserligen var inte det grå så mycket bättre, men...
Nej, men svart är ju ändå värre.
Ja, så är men det ju. Förhoppningsvis så har han väl fällt klart snart, tänker jag.
Ja, vi hoppas på det.
Ja.
Men ja, det var det. Vad ska vi prata om idag då?
Jag vet inte, sa vi det i förra avsnittet? Det är det jag inte kommer ihåg.
Nej, det vet inte jag heller om vi sa.
Nej, men det blir i alla fall, vi har valt varsin känd person, kan man väl säga.
Precis.
Så att ja. Det blir som ett biografiavsnitt. Och vi gjorde ju ett sånt avsnitt förra säsongen.
Mm.
Och då tog vi ju upp Marilyn Monroe och Freddie Mercury.
Mm.
Och idag Precis. Blir det ju helt annat, kan man väl säga.
Ja, det skulle jag ändå vilja påstå.
Det är två helt olika kändisgrupper.
Personer som har gjort avtryck i historien, kan man väl säga.
Ja, precis.
Ja.
Och... Mm. Det kommer väl bli ganska långt, så att...
Ja, jag tror det.
Vi får nog ta och hoppa in i ditt på en gång, kanske.
Vi gör så.
Yes.
Ja, det är ju som sagt jag som ska börja då, va? Och jag funderade. Och sen så
ja, vi satt ju tillsammans i helgen och brainstormade. Jag bara kastade ur mig massa namn för att se om det var någonting som fastnade.
Ja, men precis. Och sen till slut så bara, ja, det här ska jag ta. Och det jag valde, det är Rosa Parks.
Mm.
Och jag har ju då kollat på en liten dokumentär på YouTube på en kanal som heter Timeline. Och den heter Rosa Parks, a global icon who stood up to tyranny, säger man så.
Mm. Mm.
Ja. Och sen har jag lyssnat på en podd av Therese Lindgren som heter I kvinnans fotspår om Rosa Parks. Och sen har jag varit inne på hemsidan Britannica.
Ja, den har jag använt flera gånger. Den är bra.
Ja. Och sen har jag varit inne på history.com.
Mm.
Och sen hemsidan SO-rummet. Som också hade en artikel. Och Rosa Parks. Hon föddes som Rosa Louise Cowley, kan man säga. Den 4 februari år 1913 i Tuskegee. Jag vet inte.
Det lät nog mest rätt.
Tuskegee. Ja.
Jag vet inte.
Nej. Hon föddes någonstans i Alabama i USA i varje fall.
Någonstans.
Ja.
Så det börjar på T och ja, slutar precis. På E.
Ja, det är allt jag vet. Nej, skojar. Och hennes föräldrar hette James och han var en skicklig stenhuggare och snickare.
Mm-hmm.
Och hennes mamma hette Leona Edwards och hon arbetade som lärare.
Mm-hmm.
Ja, och Rosa, hon tillbringade en stor del av sin barndom och ungdom med kronisk halsfluss.
Åh, fy!
Ja, så att hon hade lite jobbigt så där i början av
livet. Ja, det lät sådär lagomt kul liksom.
Ja, inte jätteskoj kanske.
Nej, usch.
Och när hon var 2 år så fick hon en yngre bror som då döptes till Sylvester. Och kort efter födseln så valde hennes föräldrar att de skulle skilja sig. Så Rosa flyttade med sin mamma och sin bror för att bo på morföräldrarnas farm i Pine Level i Alabama utanför Montgomery.
Alltså det kan inte ha varit jättevanligt på den tiden att man skilde sig.
Nej, jag tror inte det. Det känns ju inte riktigt så.
Och vad är man har vi sett på nu? Vad är det, typ 20-30-talet?
Nej, hon föddes ju 1913 och när hon var 2 så fick hon ju sin bror. Så det var ju 1915.
Ja, 15. Okay.
Ja, så
ja, men det blir ännu mindre sannolikt ju längre bak man går. Liksom.
Ja, men precis. Så att jag vet inte riktigt. Men de fick väl, ja, det gick väl helt enkelt ändå.
Ja, så det gick väl, men jag tror nog inte att det var så vanligt.
Nej, det tror jag inte heller.
Jag tror man liksom stod ut för man hade valt varann liksom.
Ja, det var väl lite sådär med religion och kulturen och sådär. Under stora delar av sin barndom så utbildades Rosa av sin mamma hemma på gården. Och hennes mamma arbetade samtidigt på en närliggande skola. Och förutom att utbildas då av sin mamma så hjälpte även Rosa till på gården. Och lärde sig bland annat både att laga mat och att sy. Men dock så var inte det här livet på gården alltid så där jätteidylliskt, för det låter ju lite kanske så. Och anledningen till det här, det var då att Ku Klux Klan var ett ständigt hot för svarta familjer, för Rosa var ju mörkhyade, om man nu vill säga.
Ja, båda hennes föräldrar var African American, eller?
Ja, precis. Och Rosa, hon kom senare att berätta att Ku Klux Klan, de tände fyr på kyrkor för svarta. De tände fyr på skolor för svarta. Och samt att de då piskade och dödade svarta. Vilket är helt galet, men ja. Och i och med det här ständiga hotet då så höll Rosas farfar ofta vakt på natten. Och både Rosas farföräldrar, farföräldrar, de var tidigare förslavade människor. Och de var då starka förespråkare för rasjämlikhet.
Ja, så det här är ju inte jättelångt efter att slaveriet avskaffades väl?
Nej, nu har jag faktiskt inte kollat upp när det gjorde det, men det var väl inte jätte... långt tidigare.
Avskaffandet av slaveriet. Nu ska vi se.
Ja.
Det avskaffades på pappret 1865, tror jag. Det står. Okay. Slaveri i USA. Så att det är ju inte jättelångt efter, om man tänker.
Nej, men sen tänker jag också att det kanske avskaffades på papper. Men i verkligheten, men
det tog ju en jävla tid innan det faktiskt gick igenom liksom, hos alla.
Ja, verkligen.
Så att, det är ju inte jättekonstigt att hon är så nära det liksom.
Nej, men precis. Och hennes farfar, han var alltid beredd med ett gevär som han då hade i sitt knä under då hela natten, för att det enda de väntade på, det var att en mobb av vita män då skulle komma till deras gård och döda dem helt enkelt.
Ja, de körde väl med såna här lynchmobbar, eller vad kallar man det?
Ja, lynchmobb.
Men alltså, så han satt typ vaken hela nätterna och jobbade på dagarna?
Ja, men typ. Alltså, han var väl ofta vakt, men sen så var det väl det att han kanske sov några timmar på dagen eller så, men att han ändå kunde jobba och sådär. Och alla dörrar och fönster var tvungna att vara stängda för att då ingen skulle kunna ta sig in. Och i huset så befann sig även Rosas faster, som då ett tag då tidigare hade blivit änka, och hon hade då 5 barn. Och alla de fick sova med kläderna på då de då skulle vara redo om de behövde fly. Och vissa nätter så höll Rosa även sin farfars sällskap. Och man kan ju bara tänka liksom hur jobb... Alltså att hela tiden gå runt med den här oron och rädslan att tänka om de kommer den här natten och vad gör vi då och vad ska vi fly
någonstans? Ja, de kunde väl storma in dagtid också, men det var väl inte lika vanligt kan jag tänka.
Nej, för då blev de ju upptäckta kanske fortare. Så det var väl mer att de ville överraska med att bara dyka upp liksom. Så att ja, nej, det måste varit fruktansvärt att leva med den där oron.
Det är ändå liksom... fascinerande är väl fel att säga, men att de ändå bodde kvar i södern. Man får väl ändå säga att Alabama är södern, för att det var ju mindre sånt där längre norrut.
Ja, men det var väl svårt att flytta och man skulle liksom, jag menar, nu hade de ju sin gård och de kunde väl försörja sig på det och ja, att då starta upp ett helt nytt liv någon annanstans bara för att några idioter ska liksom inte låta dem få vara i fred.
Så nej, väl... nej, alltså jag förstår båda hållen,
ja,
liksom.
Ja, så att ja, nej, det var nog inte så lätt. Men nej, det var ju inte liksom bara det här hotet då som familjen fick vara med om. Utan det var ju också det att de fick uppleva rasism på andra sätt. Och ett exempel det är när Rosa då började i skolan i Pine Level, så var hon tvungen att gå på en segregerad institution där då en lärare fick vara ansvarig för cirka 50-60 barn. Och den delen av skolan där de då svarta barnen gick, så fanns det knappt bord och stolar till alla barn. Och ofta så var de lokalerna i väldigt dåligt skick. Medan de vita då barnen hade nya fräscha lokaler. Och de vita barnen, de fick åka skolbuss till skolan medan de svarta fick gå. Och det var nämligen så att de, alltså kollektivtrafiken, restauranger, skolor med mera, de var då segregerade enligt det man kallar för Jim Crow-lagarna. Och Jim Crow-lagar kallas de lagar som man då stiftade i södra USA mellan åren 1876 och 1965 i syfte då att upprätthålla rassegregeringen i samhället. Och lagarna innefattade både faktiska raslagar som explicit och riktades mot minoritetsfolkgrupper och mer allmänt formulerade ordningslagar som då möjliggjorde förföljelser av samma grupper. Så det var liksom det liksom grundade sig. Så det var ju till och med att svarta och vita hade olika så här vattenfontäner som de kunde gå och dricka ur, för att man kunde inte blanda det och mycket sådana saker. Så att ja, och Rosa, hon flyttade till Montgomery i då Alabama när hon var 11 med sin familj då såklart. Och där började hon på Montgomery Industrial School för flickor. Och det var då en skola där svarta flickor fick lära sig vanliga skolämnen tillsammans med hushållskunskaper. Och efter det så gick hon i gymnasiet vid en skola som hette Alabama State Teachers College for Negroes. Och ja, hon lämnade skolan vid 16 års ålder eftersom hon behövde ta hand om sin döende mormor och kort därefter också sin kroniskt sjuka mamma. Så de var tyvärr båda sjuka och väldigt dåliga. Och i och med det här då så kunde hon inte längre gå i skolan, utan hon började städa husen för vita människor. Så att hon, ja, var deras städerska. Och år 1932, när Rosa var 19 år gammal, så gifte hon sig med Raymond Parks. Och han var då 10 år äldre än henne. Och han arbetade som frisör, men han var även en medborgarrättsaktivist. Och han hade då länge varit medlem i National Association for the Advancement of Colored People. NAACP heter det. Och när de då hade gift sig så uppmuntrade han Rosa att gå tillbaka till gymnasiet för att då kunna få sina betyg. Och det var då något som hon valde att göra. Och efter det så försörjde hon sig som sömmerska.
Ja, just det.
Ja.
Det kommer jag ihåg nu när du säger det.
Ja.
Men alltså jag måste fråga, det kanske inte du har koll på, men de här segregationslagarna, gällde de också Native Americans?
Det vet jag faktiskt inte, men det känns ju nästan som det.
Det slog mig nu att jag inte riktigt har koll på det. Jag tänkte om du bara hade läst det i någon artikel.
Det kan ju vara så, tänker jag. För att de var ju, alltså de... Även fast det liksom är ju deras land från början, så har det ju aldrig
riktigt varit så. Men de har ju alltid behandlats
illa.
Illa.
Ja,
rent ut sagt. Det bara slog mig nu att jag aldrig har tänkt på om allt det där påverkade dem. Eller om de hade andra regler just kring dem.
Väldigt osäker. Men jag tror nästan att det kan innefatta dem. Eftersom det handlar ju om en lag som då... vad heter det? Jag menar att det då var om så här raslagar och minoritetsfolkgrupper. Och även om de inte kan vara en minoritetsfolkgrupp, så blev det ju det att vita kom ju och tog över.
Ja...
Så att, ja, jag vet, jag kan inte riktigt
för jag vet ju att många Native Americans har ju också haft liksom att de har inte gått i samma skolor som de vita.
Nej,
utan
precis.
De har haft sina skolor på vad säger man, reservations, eller vad säger man?
Ja,
liksom precis. Så.
Ja. Ja, nej, jag vet inte riktigt, men det går säkert att kolla upp.
Ja, nej, det var bara något som slog mig lite snabbt.
Ja,
sådär.
Jag förstår. Nej, jag vet inte tyvärr.
Nej.
Men Raymond då, han hade då länge försökt avskräcka Rose att då gå med i den här föreningen av rädsla för hennes säkerhet.
Mm-hmm.
Men år 1943 så blev även Rosa då medlem i NAACP. Och hon fungerade då som dess sekreterare fram till 1956. Och en av hennes första uppgifter, det blev att syna ett våldtäktsfall där en 24-årig afroamerikansk kvinna hade blivit våldtagen av 7 vita män i en stad i Alabama. Ja, och samtidigt som Rosa med stort mod då påtalade att vita män rutinmässigt förgrep sig på afroamerikanska kvinnor utan att bli straffade, byggde hon upp ett nätverk till stöd för de mer kända insatser som hon då senare skulle göra. Och sommaren år 1955 så tillbringade Rosa en vecka på Highlander Folk School, vilket var ett tränings- och inspirationsläger för då medborgarrättsaktivister från hela USA. Och där träffade hon då för första gången vita personer som bemötte henne som en, som hon då sa, en riktig människa. Och som hon senare sa, så liksom bemötte de henne utan misstro eller fientlighet, eller för den delen utan överdriven, överlägsen vänlighet. Utan hon var liksom bara en i mängden.
De bemötte henne som de bemötte vem som helst.
Ja, en annan vit människa liksom.
Ja, men precis. Alltså det var, ja. De såg det var ingen skillnad liksom.
Nej, men precis. Och hon berättade då efteråt att hon skulle länge minnas känslan av att vakna där på lägret till doften av nybryggt kaffe och nystekt bacon, som hon visste att vita människor hade tillagat åt henne, en svart kvinna. Vilket inte var så jättevanligt ju.
Nej.
Och alla deltagare i samma lägret, de skickades då hem med uppmaningen att fortsätta kampen på hemmaplan. Så torsdagen den 1 december år 1955 så var Rosa då 42 år gammal. Och efter en lång arbetsdag vid varuhuset Montgomery Fair så stod Rosa och väntade på bussen hem. Och hon hade redan släppt förbi en buss som varit full, och hon kände att hon ville inte missa ännu en buss. Och när nästa buss då kom så såg hon när den närmade sig att chauffören var en man vid namn James Blake. Och det här var då samma man som 12 år tidigare hade slängt av henne från bussen på grund av att hon inte hade gått på bak i bussen. För det var så med när man var svart eller mörkhyad på den här tiden. Då fick man gå fram till chauffören och så fick man köpa en biljett. Men sen fick du inte gå på där fram, utan du var tvungen att gå ur bussen och så var du tvungen att gå in i bakdörrarna.
Mm.
Och det hade hon inte gjort, så att hon blev avslängd. Nej. Och Rosa då i alla fall, hon klev ändå på bussen och satte sig på en av platserna i mitten där det då fanns en skylt som talade om att färgade personer var tillåtna att sitta därifrån och bakåt då i bussen.
Mm.
Och när bussen blev full så var det några vita personer som då var tvungna att stå upp. Och i och med det så gick busschauffören ner för gången i bussen och flyttade då den här skylten 2 rader längre bak. Så det innebar ju då att de 4 personer som satt där var nu tvungna att flytta på sig. Och alla de var ju då svarta.
Mm.
Och de 3 andra, de flyttade sig motvilligt, men Rosa, hon satt kvar. Och i efterhand så har hon beskrivit hur hon då i den stunden kände, citat, en beslutsamhet täcka kroppen som en filt en kall vinternatt.
Mm.
Och hon tänkte då på hur hennes farfar hade haft sitt vapen då för att försvara sin familj. Och hon tänkte på en som hette Emmett Till, som var en 14-årig pojke som då hade mördats av rasister. Att han hade blivit skjuten, slagen och fått ett öga utslitet innan han slängdes i Tallahatchie-floden.
Mm.
Så hon tänkte liksom på alla de här grejerna, att jag ska inte flytta mig liksom. Och James Blake, han var då beväpnad som alla chaufförer var vid den här tiden. Och det var inte ovanligt att svarta då protesterade, inte prostuerade.
Det är en liten skillnad.
Det är en helt annan sak. På bussarna då det var en plats då där vita och svarta möttes. Och där då de här olika maktpositionerna måste hela tiden då befästas. Så det hände ju då att vita chaufförer i Montgomery hade skjutit svarta män som inte då lydde. Och sköt dem då i benen eller i armarna.
Mm.
Men Rosa, hon valde ändå att sitta kvar tills polisen då kom till platsen och arresterade henne. Och hon togs till häktet där hon då fotograferades. Hon lämnade fingeravtryck och sen låstes hon in i en cell över natten. Och hon bötfälldes med $10 för själva brottet och sen $4 för rättegångskostnader.
Mm-hmm.
Men hon betalade inte något av det här. För istället så fick hon hjälp av NAACP:s avdelningspresident Nixon att då överklaga den här fällande domen. Och i och med då så utmanade de då den juridiska segregationen i Alabama.
Mm.
Och de bestämde även att alla svarta, de skulle bojkotta bussarna i Montgomery. Och afroamerikaner, de utgjorde cirka 70% av alla passagerarna på bussarna. Och det här innebar ju då att bolaget som då hade bussarna förlorade stora summor med pengar.
Mm.
Och den här bojkotten, den varade i 381 dagar. Och
det,
ja, så mer än ett år.
Mm.
Och det var då inte bara personer i Montgomery som gjorde det här, utan det spred ju sig då även runt omkring i hela USA, som då också började protestera.
Mm.
ja, då mot hur det var för svarta i samhället.
Mm.
Och Nixon och några andra ministrar då, de bestämde sig för att bilda Montgomery Improvement Association, MIA, för att då hantera den här bojkotten. Och som president för MIA valde man pastorn Dr. Martin Luther King Jr.
Jaha, oj. Ja,
endast 26 år gammal var han då.
Nej, men herregud.
Ja, så han var inte så gammal.
Nej, jösses.
Ja. Så att ja, de hade sig. Och den 13 november 1956 så beslutade Högsta domstolen att bussegregationen stred mot grundlagen. Och den 20 december skickade även domstolen en skriftlig order till Montgomery att bussarna skulle vara till för alla, oavsett om du var svart eller vit. Och dagen efter så avslutade man bojkottningen av bussarna och Rosa blev då känd som medborgarrättsrörelsens moder. Och även då om hon hade blivit en symbol för medborgarrättsrörelsen så led då Rosa svårigheter under då månaderna efter hennes arrestering då i Montgomery och efter den efterföljande bojkotten. Och hon förlorade sitt jobb på det här varuhuset och hennes man fick sparken efter att hans chef hade förbjudit honom att prata om sin fru eller deras rättsfall. Ja, och på grund av detta då så bestämde sig Rosa tillsammans med sin man och sin mamma att flytta till Detroit, där Rosas bror bodde.
Ja, det är ju en längre bit söderut om man säger så.
Ja,
Eller
det är det
norrut
verkligen.
menar jag.
Ja, norrut, ja, precis. Och hon blev då administrativ medhjälpare på kongressledamoten John Conyers Juniors kontor i Detroit 1965.
Oj.
Ja, och det var då en post som hon innehade fram till sin pensionering 1988. Och lite tråkiga grejer, det var att hennes man och hennes bror och hennes mamma, de dog alla i cancer
Nej
mellan
men.
1977 och 1979.
Nej men herregud.
Ja, så tre stycken nära som dog inom loppet av 2 år. Det är inte lätt.
Fy. Nej.
Så att, ja, nej,
Men
hon...
hon fick inga barn, eller?
Nej.
Nej.
Inte vad jag vet. Det är ingenting jag har läst om det i varje fall. Det borde ha kommit
Nej,
upp,
jag
men
tänkte
nej.
jag hade för mig att du inte nämnde någonting heller.
Nej,
Så
nej.
det var ju tråkigt. Då blev hon ju väldigt ensam.
Ja, och sen hade ju hennes mormor också dött för att hon var ju jättesjuk. Så att hon hade ju inte så jättemånga kvar där då efter 79.
Men hon kanske var med om brorsan hade någon familj.
Ja, så kan det ju säkert ha varit. Men år 1987, ett år då innan hon gick i pension, så grundade hon Rosa och Raymond Parks Institute for Self-Development. Och det grundade hon då för att hon ville ge karriärträning för unga människor och erbjuda tonåringar möjligheten att lära sig om medborgarrättsrörelsens historia. Och efter att hon gått i pension så reste hon runt för att ge sitt stöd i olika medborgarrättsevenemang och hon skrev även en självbiografi som heter Rosa Parks My Story. Och det är då en bok som berättar om hennes liv i den segregerade södern. Och 1995 så publicerade hon Quiet Strength. Som då inkluderar hennes memoarer och fokuserar på den roll som liksom den religiösa tron spelade under hela hennes liv. Och 1998 så släppte hiphopgruppen Outkast en låt som hette Rosa Parks. Och den slog då upp till topp 100 på Billboard-listorna året därpå. Och låten innehöll refrängen Aha, hush that fuss, everybody move to the back of the bus. Och Rosa bestämde sig år 1999 att lämna in en stämningsansökan mot gruppen och deras då label, eller vad man nu kallar det för. På grund av...
Skivbolag.
Ja, tack. Jag bara, label, vad är det för någonting? Satt jag när jag
Ja, men
skrev.
ibland så är det sådana där ord. Man bara, men alltså det är ju de som producerar, de som står för,
Ja,
vad fan?
de som gör liksom musik, vad
Det är fascinerande att jag kom på det sådär
ja,
på en
verkligen.
gång, men
Men det
ja.
tackar jag för. Ja. Ja, men hon gjorde det för att de då hade använt hennes namn i låten utan hennes tillåtelse.
Mm.
Och Outkast i sin tur menade att låten skyddades genom The First Amendment, vilket innebär bland annat The Freedom of Speech och The Freedom of the Press. Och det är ju typ våran tryckfrihet eller? Och vad heter det? När man får berätta vad man vill. Yttrandefrihet.
Ja, precis. Ja. Jag bara talfrihet.
Talförmåga. Nej, de två, det är typ samma sak.
Mm, mm.
Men 2003 så avvisade en domare anklagelserna om ärekränkning. Så Rosas advokat ansökte snart igen, baserat på då de falska reklampåståendena, för att då ha använt hennes namn utan tillstånd. Och han ansökte på en summa över 5 miljarder dollar.
Oh, jävlar.
Japp. Och den 14 april 2005 så avgjordes målet, och Outkast och medåtalade Sony, BMG Music Entertainment, Arista Records LLC och LaFace Records erkände inga fel, men gick med på att arbeta med Rosa och Raymond Parks Institute för att då utveckla utbildningsprogram som, citat, upplyser dagens ungdomar om den betydande roll Rosa Parks spelade för att göra Amerika till en bättre plats för alla raser. Mm. Ja, slutcitat, enligt då ett uttalande som man släppte då.
Mm.
Och år 1999 så tilldelades hon Congressional Gold Medal, vilket är den högsta utmärkelsen som USA ger en civil person.
Mm.
Och andra mottagare är bland annat George Washington, Thomas Edison, Betty Ford och Mother Teresa, eller Moder Teresa.
Mm.
Och Rosa, hon dog den 24 oktober 2005 i sin lägenhet i Detroit, och hon var då 92 år gammal.
Mm.
Och hon hade föregående år diagnostiserats med progressiv demens, som hon då hade lidit av sedan åtminstone 2002.
Mm.
Och hon blev även den första kvinna som hedrades genom att ligga på Little Parade i Capitolium i Washington DC. Alltså i det här stora runda rummet mitt i alltihopa.
Mm.
Och under två dagar så besökte ungefär 50 000 personer hennes kista och tackade för hennes engagemang för medborgerliga rättigheter. Mm. Och efter det då så begravdes hon mellan sin man och sin mamma på Detroit's Woodlawn Cemetery i kapellets mausoleum. Och kort efter hennes död så döptes kapellet om till Rosa L. Parks Freedom Chapel.
Mm.
Mm. Så det var det.
Ja, det var kul. Jag tänkte också bara säga att den här brittiska tv-serien Doctor Who, de gjorde faktiskt ett avsnitt, jag kommer inte ihåg när det är några år sedan nu, där liksom Doctor Who, man reser ju i tid och rum liksom.
Ja, precis.
Då åker de tillbaka i tiden och träffar Rosa Parks, och liksom avsnittet handlar om att de träffar henne, och så råkar de göra att hon inte sitter kvar på bussen.
Mm.
Eller något sånt där. Jag kommer inte riktigt ihåg, men det handlar om henne i alla fall. Alltså, de kommer tillbaka i tiden och liksom...
Spännande.
Rosa Parks. The Rosa Parks. Hon bara, va?
Vem då? Vem är jag?
Så det görs ju en del i populärkulturen.
Ja, nej, men det... Hon har ju verkligen gjort ett avtryck i den liksom historien och...
Ja, alltså vi lär oss ju inte jättemycket om hela den där processen som hände där i USA. Men Rosa Parks känner ju alla till. Just det här med att hon inte flyttade sig på bussen. Alltså det vet vi var någon slags vändningspunkt liksom.
Precis. Så att, hon... Ja, en riktig kämpe måste man ju ändå säga. För att det har bidragit till, nu ska jag inte säga att det har blivit bra, men det har ju blivit bättre.
Ja, gud. Mm. Alltså, jag vet inte om det någonsin kommer bli 100% bra, tyvärr.
Nej, jag tror inte.
Men förbättringar kommer väl.
Ja, vi vet ju bara med Black Lives Matter och George Floyd och ja, det kommer ju Breonna Taylor.
Breonna Taylor, ja.
Ja, många. Det är fler än dem ju, men ja, det kommer ju i vågor liksom, men man tycker att det borde vara någonting som man jobbar för varje dag. Men, ja,
ja, det de inte kanske behöver sitta och vara rädda för varje natt är ju KKK i alla fall.
Nej, såklart.
De finns ju, men de gör väl inte, de är väl inte riktigt lika, vad ska man säga, drastiska som de Nej. Har varit.
Nej, det får man väl verkligen hoppas, men nej, jag tycker det, ja, vi borde ha kommit lite längre ändå i den här frågan, kan jag tycka, för att vi är ju bara människor. Det spelar ju ingen roll om du, vilken ja, färg du har på din hud liksom.
Nej, precis.
Så att,
nej, det är konstigt.
Ja,
sånt där.
Men det är ändå, ja, ändå viktigt. Men ja, det var allt för mig helt enkelt.
Och ja, men det var jätteintressant.
Ja, och nu är jag väldigt sugen på att höra ditt.
Ja, vi hoppar väl vidare.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Ja.
Ja, alltså som sagt, jämfört med förra avsnittet så har vi ju valt personer av en helt annan grupp. Mm. Det är mer politiskt på båda våra.
Ja, det blev ju det den här veckan.
För att jag frågade mina föräldrar, för det var så här, vi ska ta en känd person. Och det finns ju så många, men hjärnan bara fryser ju.
Ja, ja.
Så jag skickade sms till min mamma och pappa och sa, är det någon ni vill höra någonting om? Och då önskade min pappa Folke Bernadotte.
Mm.
Så jag tog det.
Mm.
Mamma kom med ett jättebra förslag, men som jag kände inte passar nu, så det kommer komma senare i säsongen.
Ja, så det får ni vänta på.
Ja.
Mm.
Mina källor är Wikipedia, där jag kollar upp precis allt möjligt.
Ja.
Och sen är det en sida som heter fba.se, och det är Folke Bernadotte. Shit, vad var den hette nu då? Hur är det man öppnar CTRL klicka? Jag kommer inte ihåg vad A står för.
Hur öppnar jag en hemsida på datan?
Men jag hade ju i
jaha, kontroll.
I dokumentet.
Jaha.
Folke Bernadotte Akademin.
Ja, ja, ja.
Jag kommer inte ihåg vad A står för.
Nej, det är inte så lätt att komma ihåg.
Och sen har jag varit inne på Folke Bernadottes minnesfond.se, Expressen.se, Populärhistoria.se, Kulturellaspår.se, Stockholmkonst.se, och sist men inte minst så har jag lyssnat på P3 Dokumentär från 20 oktober 2013, och det avsnittet hette Folke Bernadotte och de vita bussarna.
Mm.
Så, nu börjar vi, hörni.
Nu kör vi.
Håll er för fan, nu händer det grejer. Nej. Folke Bernadotte av Visborg föddes den 2 januari 1895 i Stockholm. Hans föräldrar var prins Oscar Bernadotte och Ebba Munk av Fulkila.
Mm-hmm.
Jag vet inte hur man säger det.
Nej.
Hans pappa miste sin svenska prinstitel och arvsrätten till kronan på grund av hans giftermål med Ebba, för att hon var inte kunglig. Och då blir man av med det. Så är det ju inte längre.
Nej.
Men storhertigen av Luxemburg, drottning Sofias bror, gav Oscar en ny prinstitel. Och hans arvingar blev då grevar av Visborg.
Mm-hmm.
Så han fick en prinstitel i Luxemburg då istället.
Ah, okej.
Och Bernadotte känner ju alla säkert igen. Det är ju våran kungafamilj som heter Bernadotte. Och Folke var kusin med Gustav den sjätte Adolf, vilket är våran nuvarande Karl den sextonde Gustavs farfar.
Mm-hmm. Okej.
Och Folke var också gudfar till Karl den sextonde Gustav. Och han har också namnet Folke som mellannamn.
Mm. Alltså jag måste bara säga innan du fortsätter, jag är så dålig när det kommer till kungafamiljen och vilka kungar vi har haft, vilka vi... Ja, nej.
Ja, men han var alltså kusin med våran kungs farfar, kan man säga.
Okej.
Okay. För att göra det enkelt. Och han var våran kungs gudfar.
Mm, då vet jag.
Så att de var ändå ganska... Han var ju nära familjen.
Ja.
Och jag har för mig att prins Oscar också heter Folke. Men jag är inte säker.
Det kan du inte fråga mig.
Nej, jag vet. Nej. Det ska jag fråga din fru.
Ja, gör det.
Nej, men det är i alla fall ett namn som följer med familjen nu.
Mm.
Men folk gick i alla fall på Nya Elementarskolan som då låg i Klara i Stockholm. Nu ligger den någon annanstans. Och han tog studenten därifrån 1913 och sen gick han en kavalleriofficersutbildning och tog officersexamen 1915.
Ooh.
Och efter det här, år 1918, blev han löjtnant vid Livregementets dragoner och 1913 gick han vidare och blev ryttmästare vid Livregementet till häst och sen gick han över till reserven 1932 på grund av ett svårt magsår.
Mm-hmm.
Och han hade nära kontakt med sin farbror, Gustav den femte. Och han bjöd 1928 Folke till Rivieran.
Oj då. Fint ska det vara.
Och där blev han presenterad för en vacker amerikanska som hette Estelle Manville. Mm. Och hon tillhörde då en av USAs rikaste familjer.
Ja, oh, vad hemskt.
Och hon var ifrån Pleasantville i delstaten New York.
Mm-hmm.
Och det gick fort. För 1 december 1928 så gifte de sig i episkopalkyrkan i som då hette St. John's i Pleasantville i New York. Mm. Och på bröllopet så hade hon på sig en svensk brudkrona i platina och med bergkristaller. Och hon hade också drottning Sofias brudslöja.
Okej.
Okay. Och prins Gustav Adolf var best man och prins Sigvard var marskalk.
Mm.
Och det var över 1500 gäster. Och
oj.
Det här är stort. Det här är ju en icke-kunglig tjej.
Mm-hmm.
Och hon är amerikan. Mm-hmm. Och liksom, det här var ju stort för amerikanerna. För det här är första gången som en medlem av en europeisk kungafamilj gifter sig i USA.
Ah. Ja, då blir det lite speciellt.
Ja, precis. Och amerikanska journalister frågade Folke om det var sant att han hade friat efter bara 14 dagars bekantskap. Och då svarar han, och det här är ett citat: "Den som vill ha Förenta Staternas bästa flicka måste vara rask i vändningarna."
Mm. Ja. Ja.
Så att
14 dagar, det är inte dåligt.
Känner man att det är rätt så känner man att det är rätt, vet du.
Ja, ja, gud ja, så är det ju.
Efter sitt giftermål i USA så bosatte sig greveparet på Dragongården på Djurgården i Stockholm. Och de fick 4 söner, det var Gustav Edvard, Folke, Fredrik Oscar och Bertil Oscar.
Mm.
Och Folke hade också ett barn sedan tidigare med en revystjärna som hette Lilly Kristina Eriksson. Och det var en dotter vid namn, och jag vet inte hur de säger, men... Jean, alltså Jean.
Jean.
Jag vet inte hur man säger det. Men i alla fall då, efter hans militära karriär som då tog slut på grund av det här magsåret, så fortsatte han sitt värv inom hovet. Och det första större officiella uppdraget så var som generalkommissarie i den svenska bestyrelsen vid världsutställningen i New York 1939. Mm-hmm. Och i samband med den här utställningen så blev han utsedd till juris hedersdoktor vid Uppsala University i East Orange, New Jersey.
Mm-hmm. Och så är det Uppsala universitet i...
Uppsala University i East Orange, New Jersey.
Jaha, okej.
Okay. Så det är Uppsala med ett P.
Jaha, då är det.
Jag var också tvungen, jag bara med Uppsala universitet i... Ja, jaha.
Ja, därför jag tänkte också bara
Uppsala. Ja, jag har inte pluggat i New Jersey.
Nej, jag trodde bara vi hade samarbete med Gotland.
Ja. Ja, nej, det här är ett universitet uppkallat då efter Uppsala universitet.
Ja, ja.
Det är ju liksom i de här norra, nordöstra delarna av USA som mycket svensk byar och sånt där finns.
Såklart.
Men i alla fall.
Ja.
1934 så utsågs han tillfälligt, han utsågs som tillfällig chef för hovstaten för prins Gustav Adolf, hertigen av Västerbotten. Och där stannade han till 1940. Och 1941 så blev han då, det var under då beredskapsåren, så blev han major.
Mm.
Och han var en framgångsrik tävlingsryttare. Och han blev ledamot för ridsportsorganisationens styrelser. Och i likhet med prins Gustav Adolf var han engagerad i scoutrörelsen. Och det är ju våran nuvarande kung också.
Ja, just ja.
Och han efterträdde Ebbe Liberat som chef för Sveriges scoutförbund i november 1937. Och där var han ordförande tills han övertog prins Gustav Adolfs ordförandeklubba för Svenska Scoutunionen 1947. Mm-hmm. 1940 så utgav han Pojkar och scouting, och för sina insatser inom scoutrörelsen förlänades han 1941 Silvervargen.
Oj då.
Mm. Han var också ordförande i
Vad sa du att han var?
Ordförande i Simfrämjandet.
Sim.
Främjandet.
Jaha, ja.
Simfrämjandet. Det blev väldigt...
Det blev en röra.
Han var också ordförande i Stockholms stads frivilliga skarpskytteförening och skytteförbundens överstyrelse. Och 1943 blev han vice ordförande för Svenska Röda Korset.
Mm.
Och ordföranden, som då var prins Karl, Folkes farbror, var då 82. Så i praktiken så tog han ju över hans jobb. Men det var inte förrän 46 som han blev ordförande.
Nej, okej.
Men nu kommer vi till det som jag tror att Folke Bernadotte är mest känd för. Det är typ det enda jag känner till kring honom så här spontant. Alltså jag har ju lite svårt att skilja på dem. Jag är så här, vilken var det som var formgivare? Vilken var det som körde rally? Du vet sådär.
Mm.
Jag vet, Sigvard är väl han som var formgivare, men jag kommer inte ihåg vem det var som körde rally.
Nej, det vet jag inte heller.
Nej.
Nej.
Men, oj, nu slog jag till mikrofonen.
Jaha.
Men det här är ju det han mest känd för, och det är ju de vita bussarna. Och jag kommer fram till under liksom mina eftersökningar här att det råder delade meningar om hela den här expeditionen. Men jag ska försöka att hålla mig neutral. Och jag har skrivit i mitt dokument, no pun intended.
Ja.
Sverige var ju neutralt under andra världskriget. Men ja.
Ha, ha, ha.
Jag borde bli ståuppare. Ja.
Jaha, du. Står där på...
Nej, men alltså jag... Va?
Står där på Raw Comedy Club. Vad det heter.
Ja, eller på vad är det, Big Ben eller vad de heter.
Ja, jag skulle passa på.
Men jag tar fakta och så får man ta ställning till det här själv.
Ja, okej.
Men vi ska hoppa tillbaka till tidig sommar 1944. För då skapas en plan för att rädda norska och danska fångar från Nazityskland. Och det här är efter att man i Norge har bett Sverige om hjälp. Och man tänker att man under den här expeditionen också ska ta hem svenskar och tyskar med svensk anknytning. Alltså typ... om en svensk och en tysk gifta så tar man deras barn också.
Ja, okej.
Okay. Mm. Och lite så.
Mm.
Ja, så. Beslutet om det här tas av regeringen och utrikesdepartementet. Och eftersom Sverige varken kan eller vill gå in med militär, för vi var ju neutrala.
Mm, just ja.
Så väljer man att liksom kringgå det här. Så då rekryterar man värnpliktiga som fått tjänstledigt och man tar in frivilliga. Men allt materiel kommer ju från Försvarsmakten. Men officiellt så anställs man ju av Röda Korset. Och Folke som nu då, han är inte ordförande än, han är vice ordförande, men han är ju i stort sett ordförande. Han utses då som ledare för det här uppdraget. Och 16 februari 1945 så reser Folke till Berlin för att träffa en rad högt uppsatta nazister. Och den 19 samma månad så träffar han en viss Heinrich Himmler.
Ja. Ah.
Han är ju då inrikesminister och Reichsführer SS. Och det här är en titel som används från 1925 för högste befälhavaren för Schutzstaffel, alltså SS.
Mm.
Så han är inrikesminister och högste befälhavare för SS.
Okej. Mm.
Och han ska då diskutera att vi vill hämta alla svenska och norska och danska fångar. Vi vill ta hem dem. Mm. Och han har med sig en bok om runskrifter från 1600-talet för att mjuka upp Himmler. För att nazisterna trodde att den här ariska rasen var ifrån Skandinavien. Ja. Och var väldigt intresserad av vår historia och sådär.
Just ja.
Men den här boken, ja, han blev väl säkert glad för den, men den hjälper ju inte jättemycket. Och han vill inte släppa norrmän och danskar. Svenskarna vet jag inte. Han kan gå med på att man hämtar dem från de olika läger de befinner sig på och kör dem till Neuengamme, som är ett koncentrationsläger utanför Hamburg. Och där ska man liksom förvara dem. Men de får inte lämna Tyskland.
Mm-hmm.
Utan de ska stanna innanför tyska gränsen. Och Folke får väl gå med på det här. Och 250 personer från Röda Korset ska få släppas in i Tyskland. Och jag vill bara nämna att allt det här gör Himmler bakom ryggen på Hitler.
Mm-hmm.
Hitler vet inte om det här.
Nej, okej.
Okay. För Himmler var väl lite av en backstabber om man säger så.
Ja.
I alla fall mot slutet.
Ja.
I början av mars så åker Folke återigen till Berlin för att förhandla om villkoren. Och det upprättas ett PM mellan SS och svenska företrädare. Och det här har jag efterhand tolkat på olika sätt. Men jag läser upp det citat som var med på P3-dokumentär. Och jag för mig att de sa att PM:et finns i sin helhet på Kungliga biblioteket i Stockholm.
Okej.
Okay. Men det här är i alla fall ett kort citat från det här PM:et. Och det är då: mötesprotokoll upprättat vid den svenska legationen i Berlin den 8 mars. Närvarande bland annat greve Bernadotte, Brandel och Giron. Punkt 1. Beträffande judarna. De flesta har evakuerats från Auschwitz. Judarna bör avhämtas sist.
Mm.
Och man kan ju tolka det här som en order från tyskarna.
Mm.
Ta judarna sist. Eller bara ett konstaterande att judarna ska tas sist.
Ja, precis.
Det är ju jättesvårt när det är bara en text. Man kan ju inte läsa in mellan raderna på en text. Men jag ville läsa upp det bara för att det ändå
säger en del. När jag hör det så alltså, tycker jag att det låter som ett konstaterande att de ska ta sist. Liksom. Men det är ju jättesvårt.
Och jag försökte kolla upp vilka de här Brandel och Giron var och jag sökte på deras efternamn och jag vet inte vilka det här är.
Nej, okej. Nej.
Men deras namn stod ju i det här citatet så jag tog det liksom.
Ja.
Oj, jag vet inte vilken sida de var på, liksom, om de var med oss eller med dem, jag vet inte.
Nej, okej.
Men i alla fall, samtidigt som det här mötet äger rum så görs 36 bussar och 12 lastbilar redo för avfärd från Hässleholm. Och svenska UD, alltså utrikesdepartementet, har bett de allierade styrkorna om fri lejd i Tyskland. Mm. Men man har fått nej, men att man ska försöka och inte bomba de svenska fordonen.
Mm, okay.
Man bara, thanks.
Ja, snällt.
Men när bussarna kommer till Malmö så får man meddelande från Storbritannien om att de har kommit fram till att man ska måla bussarna vita. För att då står de ju ut.
Mm.
Så man kallar dit alla målare i Malmö som under kvällen och natten målar om de här militärgrå fordonen till vita. Och man målar också ett svart kors i en röd cirkel och sen en stor svensk flagga på sidan. Okay. Och därmed har vi då de vita bussarna.
Ja.
Det här är ju super, super viktigt att Hitler inte får veta att de här är på väg. Så att den nationella nyhetsbyrån, jag kommer inte ihåg vad de sa att den hette. Det var ju inte TT då, utan det hette någonting annat.
Ja, precis.
De samlade i alla fall alla redaktörer på de största tidningarna i landet. Och jag för mig att de kallade det för att de fick en grå lapp.
Mm-hmm.
Och där står det i princip att den här expeditionen ska inledas. För att inte riskera liv så får ni inte skriva ett ord om det här.
Nej, okej.
Och de lyssnade. Det skrevs inte en bokstav om det här.
Mm.
Det var ju det här klassiska, en svensk tiger.
Ja, just det. För annars är det ändå ganska häpnadsväckande, för att media brukar ju kunna skriva om det mesta.
Ja, men jag tror att det var väl lite annat då på 40-talet, och speciellt just med det här, en svensk tiger och ja, allt det här.
Ja, de vill väl
men sätta folk i fara. Men det är ändå intressant. Men ja.
Ja.
Jag tyckte bara det var coolt att de liksom lyssnade. Men det var väl så pass allvarligt liksom.
Mm.
Basen för de här fordonen i då skulle man skulle ha en bas i Tyskland. Det blev slottet Friedrichsruh. Och det här ägs av Otto Fürst von Bismarck. Det är alltså inte rikskanslern Otto von Bismarck. Nej. Utan hans son, prins av Bismarck.
Mm, okay.
Och anledningen till att man väljer det här var för att Otto var gift med en svensk som hette Ann-Marie Tengbom. Och hon har gått i skolan tillsammans med Folke.
Mm-hmm.
Så det var lite polish.
Ja.
Så de åker ju ner dit och där, alltså de intervjuar ju någon chaufför och någon sådana som lagar, vad heter det? Mekaniker.
Så jag tyckte sådana de lagar. Jag bara, ja.
Fy fan vad blond jag låter ibland. Alltså.
Nej då.
De intervjuar, det är en mekaniker som berättar, de kommer ju till Friedrichsruh, alltså Friedrichsruh, fast tyska. Och officerarna får ju bo inne i slottet medan de andra får bo i såna här stora militärtält. Men alltså Folke var ändå fram och pratade med alla. Det är en som han är så rörd. Det här är liksom stort för dem. Han berättade att liksom Folke snackade med dem som med vem som helst. Och de sa att man kunde inte tro att det var ledaren för hela den här expeditionen som pratade med oss. Liksom.
Nej, såklart.
Färderna som de här bussarna sen får ta. Börja med att man åker till lägret Sachsenhausen utanför Berlin. Och där hämtar man cirka 2000 norska fångar. Och man kör då dem till Neuengamme. Och sen så kör man ända ner till Dachau och Marthausen.
Mm.
Och det var ju typ en 4 timmars resa, enkel resa.
Mm.
Och då får man också tänka att de här lastbilarna, maxhastigheten på dem var 70 km i timmen.
Jaha, ja, det var inte jättesnabbt.
Nej, så det går ju skytteltrafik kan man säga.
Mm.
De här bussarna kör även till Berlin då för att hämta svenskar och tyskar med svensk anknytning då. Och de kör man till Lübeck i väntan på inresetillstånd till Sverige.
Ja.
Och bara en liten avstickare här. Som en del av Himmlers avtal så på de här bussarna från Berlin så tas några högt uppsatta nazistkvinnor med på bussarna. Och en av dem kanske du har hört talas om, jag vet inte. Men en av dem hette Vera Oredsson.
Jo.
Hon kom till Sverige och gick med i det nazistiska nordiska rikspartiet, NRP. Hon gifte sig med en nazist, men sen tyckte hon att han började bli lite vek. Så hon gifte sig med ledaren för det här NRP. Hon blev intervjuad... Hon har ju blivit åtalad bland annat för att hon har stått och gjort Hitlerhälsning, nazisthälsningar och Och lite så. Mm. Hon är ju... Vad hette den här? Det var någon Viaplay. Jag ska kolla om jag hittar den lite snabbt. Vilken dokumentärserie hon var med i.
Okej. Okay. Alltså som att hon...
Det var ju någon...
någon som spelade
Omgiven
henne.
Av fiender.
Aha.
På Viaplay. Omgiven av fiender. Där är hon med.
Okej. Okay.
Och man får liksom träffa henne och följa henne.
Alltså den riktiga?
Ja, det är hon.
Ja, ja, ja. Jag tänkte att det var någon som spelade henne.
Nej, nej, nej. Det här är hon.
Okay.
The real thing. Och hon blev sedan hedersmedlem i Nordiska motståndsrörelsen.
Ja, såklart hon blev.
Men hon har blivit åtalad och bland annat dömd för att hon har deltagit i såna här... nazistiska demonstrationer, och hon har gjort Hitlerhälsningar och vad det är. Hon är ju död nu, men
ja.
Det var en av de stjärnorna som då smet med från okay. kriget upp hit.
Ja, herre mig. Ja.
Att
skoj.
Hon jag kommer ihåg från ett klipp från den där reklamen, så hon hade ju fram till sin död ett porträtt av Hitler ovanför sin säng.
Ja, herre mig.
Och tyckte typ att det var en stilig kar.
Ja, jättestilig. Riktig stilikon.
Ja, men så det var ju en del av Himmlers avtal då, att några av de här skulle få komma med. Och ja, jag vet inte. Det känns så där. Men
Jag tänker på sån här, du vet, listan med typ världens sexigaste man typ 2022. Hitler var världens sexigaste man 1938. Nej,
ja, typ. De tyskarna tyckte väl kanske det, jag vet inte.
Nej, jag vet inte heller.
Nej, jag vet inte. Nej. Men, usch, nej. Ja. Men det var i alla fall en av stjärnorna som kom hit.
Mm.
Men det här lägret i Neuengamme är nu fullt. Och han som styr där säger att ni kan inte ta hit fler för att det är fullt. Det går inte. Vill ni ha hit fler av era så får ni hjälpa till att köra iväg folk härifrån. Mm-hmm. Och det här säger man nej till. Men till slut så blir man erbjuden en hel avdelning till de här norska och danska fångarna.
Mm-hmm.
Om man då kör iväg dem som bor där.
Mm-hmm.
Så till slut så säger man ja om man börjar köra iväg då främst ryska och franska fångar till andra läger. Och det här är ju som några av de som intervjuades då som var med sa, att det kändes ju lite som att vi körde dem till en säker död.
Mm.
För att vissa liksom av de här männen, de vägde ju så här 30-40 kilo.
Oj.
De kunde ju knappt stå.
Nej.
Och liksom... Om när de stannade och hade kisspauser och sånt där, och liksom var det någon som inte orkade gå på bussen så blev man ju slagen. Och
det var fy.
Någon blev skjuten mitt framför ögonen på dem, och det här var ju inte alls vad de signade upp för. Liksom.
Nej, nej, nej.
Men vad skulle, de vågade ju inte säga någonting heller.
Nej, men såklart. Riskerar väl de också det?
Ja, precis. Så att det var väl lite tveeggat det här för dem. Alltså...
Mm. Ja, men
Folke är under tiden i Berlin för att se till att man kan få ut de här man har kört till Neuengamme från Tyskland. Och 27/3 har UD då gett honom extra delar i det här uppdraget.
Mm.
Och det är att han ska förhandla loss kvinnliga fångar. Och om man anser det lämpligt och inte äventyra säkerheten för uppdraget, också rädda judar.
Mm.
Och den 2 april träffar han Himmler igen. Men Himmler säger blankt nej. Men som jag sa så går han ju mer och mer bakom ryggen på Hitler, och han inser att Tyskland kommer ju inte vinna.
Mm.
Så han vill försöka slå fred med väst för att få väst att hjälpa dem att mota bort Sovjet.
Mm-hmm.
Och Himmler ber då Folke prata med Eisenhower som då var president. Och medla mellan USA och Tyskland. Och Folke går med på det. Men det problemet är att typ väst vet ju redan att de kommer vinna. Så varför ska de liksom gå med på någon slags fredsavtal när de redan vet att de kommer vinna?
Ja, såklart.
Så det blir ju ingenting. Men Himmler är i alla fall folk i tillstånd att plocka ut norska och danska kvinnor samt sjuka fångar från Neuengamme och forsla dem till Sverige. Men nu har det här pågått i över en månad, och en månad sa man att det skulle vara, så många av dem som har varit frivilliga här från Sverige, de har åkt hem.
Ja.
Så nu slås den här expeditionen ihop med danska Röda Korset, och det kommer fler arbetare och fler fordon. Men danska Röda Korset vill fokusera mer på att rädda judar. Så nu räddas över 400 danska judar från Theresienstadt. Mm. Eller Theresienstadt kanske man säger.
Ja.
Och de tas inte till Neuengamme, utan de körs direkt till Danmark. Himmler, som nu har insett att Tyskland, de är förlorade, typ. Ja. Säger senare att ta vem fan ni vill, typ.
Okej.
Mm. Han gör ju allt för att rädda sitt eget skinn.
Mm.
Hitler, han, jag tror aldrig han liksom tog in att de förlorar.
Nej, det tror jag inte.
Förrän den dagen då han dog. Liksom.
Ja, precis.
Men i alla fall. Nu åker man till kvinnolägret Ravensbrück. Eller Ravensbrück, jag vet inte hur man säger.
Nej, inte heller.
Och det är ju som sagt var bara ett kvinnoläger. Och där ska man hämta fångar. Och här är en lite intressant grej. För här får man hämta vem man vill. Alltså, ni kan ju bara, man kan ju typ bara ställa bussarna och bara putta på folk liksom.
Okej, ja.
Men trots det här så väljer man att först ta fransyskor, belgiskor och holländskor. Samt att de får veta att det finns brittiskor och amerikanskor på lägret, som har räddat 22 av dem. Och det är först senare som man släpper på polska bland annat och andra nationaliteter.
Jaha, okej.
Så trots att man får hämta precis vem man vill, ni kan bara lasta på, så väljer man ändå att sortera.
Mm. Såklart, man gör det.
Ja, jag vet ju inte hur deras resonemang var, så jag försöker inte lägga någon värdering i det, men för mig ligger ju en värdering i bara det faktum att man gjorde så.
Ja, men såklart. Alltså, jag menar, annars skulle de ju bara valt fritt, men det gjorde de ju inte.
Ja, men annars skulle de ju bara lassat på liksom.
Ja, det är för att de är så vad ska man säga?
Indoktrinerade i det där.
Att det ska vara...
Antagligen.
Ja.
Antagligen. När kriget väl är slut i maj 1945 så skriver folk en biografi om sin roll under kriget. Och en del då säger att han får sig själv att framstå som lite större hjälte än vad han egentligen var.
Okay.
Alltså han är inte så duktig på att nämna alla andra som var med och liksom gjorde saker.
Nej, nej, nej.
Men jag har inte läst den, så jag kan inte säga så mycket. Men
nej.
Sen var han väldigt kritiserad för att han såg till, det var några som han hade träffat då när han var i Berlin och förhandlade och grejer, som han lät komma till Sverige och fick vara här medan det värsta lugnade ner sig. Men de blev ju sedan åtalade för krigsförbrytelser. Mm-hmm. Och det var ju väldigt omtalat. Jaha, är han nazist då, eftersom han är kompis med dem? Eller varför är han kompis med dem? Bla bla bla.
Ja, ja, ja.
Men de som känner honom säger att han absolut inte var nazist.
Nej, nej.
Men i alla fall, den här boken blir ju omtalad och den är det än idag. Och den släpps alltså innan midsommar samma år. Så han pumpar ju ut den här på typ en månad.
Mm.
Efter kriget så fortsätter han arbetet med att hjälpa flyktingar, och han även, ordnar även med soppkök för många hungriga. Och den 14 maj 1948, dagen innan det brittiska mandatet gick ut, deklarerar sig den nya staten Israel självständig och suverän. Och det här är ju... Oj, tjossan hejsan.
Mm.
Kling. Det här är ju en... ganska stor grej i historien. Alltså jag tänker inte gå in jättemycket på det här, men det som händer i alla fall är att cirka 700 000 palestinier i landet flyttar eller tvingas fly från sina hem, och det blir konflikter mellan Israel och grannländerna. Våran kompis Sam kan nog jättemycket om det här. Jag kan inte så mycket om det här, och jag kände att jag kan inte gå in för mycket på det.
Nej. Jag kan inte heller så mycket om det.
Vi
så.
Kanske tar hela det här senare. Men ja. Det här i alla fall, det är... Det blir konflikter för att palestinierna tvingas fly. Och så vill judarna komma tillbaka till Israel och liksom, ja, det blir kaos. Det är konflikt deluxe.
Mm.
För att säga det lätt.
Ja, precis.
I slutet av maj 1948 så fick folk ett telegram från FNs generalsekreterare Trygve Lie med en förfrågan om han var villig att anta uppdraget som FNs medlare i konflikten mellan Israel och Palestina.
Mm-hmm.
Och han ville ju väldigt gärna vara en sån diplomat, så att han tackade ju ja, och han blev därmed den första medlaren i FNs historia. Alltså han, FN var ju inte så gammalt då liksom.
Nej.
Men han blev i alla fall den första medlaren. Mm. Och det började bra. Redan efter 2 veckor av medling så utlyses en månadslång vapenvila den 11 juni 1948.
Mm.
Och samtidigt som han ägnar mycket kraft åt att organisera övervakandet av vapenvilan engagerar han sig djupt i de palestinska flyktingarnas förhållanden.
Mm.
Och genom de humanitära insatser som han initierar så kom grunden att läggas till UNRWA, FNs hjälporganisation för palestinska flyktingar.
Mm-hmm.
Han försöker också formulera ett förslag till en mer långsiktig lösning av konflikten, ett utkast till en fredsplan. Och enligt planen skulle det tidigare brittiska mandatet Palestina bli en union mellan judar och araber, där den judiska delen skulle utgöras av Israel och den arabiska av kungadömet Transjordanien, som heter Jordanien idag.
Mm, okej. Okay.
Men det här var inte jättepopulärt. Alltså det blev argt på båda håll. Och det förkastas av både Israel och av alla arabstater utom Jordanien. Varför okay. Vet jag inte. Och så snart som vapenvilan officiellt upphörde att gälla den 9 juli så återupptas bombningar och gud vet allt.
Mm.
Efter upprepade förfrågningar fick folket ett antal observatörer på plats och därmed hade grunden lagts för UNTSO, eller UNTCO, FNs organ för övervakning av vapenstillestånd och fredsavtal i denna del av Mellanöstern.
Mm-hmm.
Han försöker nu utarbeta ett nytt förslag till en fredlig lösning på konflikten, men den hann han aldrig presentera för FNs generalförsamling. För när folket på eftermiddagen den 17 september var på väg till överläggningar och färdades i en konvoj på 3 bilar som passerar Palmachgatan i stadsdelen Old Katamon i Jerusalem, så blockeras följet av en israelisk arméjeep.
Aha.
Den ställs mitt i vägen för konvojen, och när bilarna stannar så sköt Yitzhak Ben Mospe och Avraham Steinberg sönder däcken på Bernadottes bil.
Okej. Okay.
Och en av dem springer fram till bilen och lutar sig genom fönstret, sticker in en automatpistol och skjuter folket med flera skott i bröstet. Gud. Jag tror det var 6 skott.
Usch.
I det här baksätet bredvid folket så sitter även den franske översten André Serrot. Och han träffas också av flera skott och omkommer.
Jaha.
Ett antal medlemmar tillhörande Sternligan, en judisk underjordisk terrororganisation i Israel, fängslas en kort tid men ingen döms. Okay. I en rapport till FN i maj 49 förklarar den israeliska regeringen att inga enskilda personer kunnat bindas till brottet, även om det fanns indicier som pekade mot Sternligan. Jag tror att man gick ut och officiellt tog avstånd liksom från det här. Det här är ingenting som Israel står för.
Nej, okej.
Okay. Men när preskriptionstiden.
Mm.
När det hade gått ut 68 så trädde så småningom flera medlemmar ur Sternligan fram och erkände att de låg bakom mordet på Folke.
Okay.
Mordet planerades av Jehoshua Settler, Sternligans operativa chef i Jerusalem, och godkändes av en styrgrupp bestående av Nathan Yelin Moore, Sternligans ledare i Jerusalem, filosofen Israel Eldad och Yitzhak Shamir, som under tiden för mordet var en av Sternligans högsta ledare. Och han blev också Israels premiärminister 83-84 och 86-92.
Mm, okej.
Okay. I ett direktsänt tv-program i Israel 1991 så sitter 3 av mördarna skämtsamt och berättar om det här mordet.
Ja, smakligt.
Och ett vittne som heter Hillman berättar i programmet att han ljugit vid utredningen av mordet. Mm-hmm. Och ett avsnitt ur det här programmet har visat i svensk tv. Men jag har inte kollat efter det.
Nej, okej.
Men Bernadotte togs i alla fall hem och begravdes på Norra begravningsplatsen i Stockholm. Och jag har tagit med lite grejer som... lite minnesgrejer som har blivit. Det finns en skog som uppkallas till minne av Folke Bernadotte i Israel genom organisationen Keren Kajemet. Mm-hmm. I USA uppkallas bland annat universitetsbiblioteket på Gustavus Adolphus College efter honom. Och mm-hmm. i Rio de Janeiro finns det en gata i stadsdelen Leblon som heter Conde de Bernadotte. Mm. Och någonting som du kanske har sett är en byst av Folke i Carolinaparken i Uppsala.
Ja.
Det är ju han som är liksom till höger när du kommer från upp för Carolinabacken och går på gaveln mot Engelska parken, så är det hans byst vid högra gaveln.
Ja, där ja. Ja, det, jo, det vet jag.
Det är Folke Bernadotte.
Mm.
Och 1998 så ville Folke Bernadottes två söner hedra sin faders minne, och de hedrade honom genom en gåva av en skulptur till riksdagshuset i Stockholm. Och skulpturen var en replika av en porträttbyst som 1997 placerats vid FN-skrapan i New York. Sen finns det lite flera byster och sådär runt om i Stockholm och säkert på flera platser i landet.
Häftigt ändå.
Mm-hmm. Men verkligen. Det var Folke Bernadotte.
Ja, det var spännande. Det är inte så mycket jag har hört om. Jo, jag har hört om de vita bussarna, men... inte själva historien kring dem och hur han dog och sådär. Men det är ju fruktansvärt att bli ihjälskjuten på ett sånt där vis.
Mm.
Usch.
Ja, det var ju lite för att han irriterade ju folk. Det var vissa som hade sagt liksom, hörru du kan ju gå hem och ge förslag vad som ska ske i Stockholm istället för här, typ.
Ja. De tyckte inte han skulle komma där och styra och ställa.
Jag vet inte, han kanske var lite framfusig när han...
Ja, kanske.
Men man förtjänar ju inte det ändå.
Nej, precis. Och det tänkte jag säga. Att det förtjänar man ju inte ändå.
Nej.
Men det var spännande tycker jag. Det är alltid intressant med andra världskriget och grejer.
Ja, du tycker det är extremt intressant.
Mm.
Och det finns ju så mycket. Alltså...
ja.
Det
är några år.
Nu har jag tagit upp den här lilla... puttedelen som bara utspelade sig liksom de två, tre sista månaderna av kriget.
Mm. Men men det var väldigt intressant tycker jag i varje fall. Så det tackar jag för. Ja,
får vi tacka min pappa för förslaget? Tack så mycket.
Ja, tack.
Jag hade nog aldrig tänkt på att ta Folke om inte han hade sagt något.
Nej, men det är ju ingen sån som man tänker kanske. Det är inte den första som ploppar upp i huvudet på en.
Nej, precis.
Nej.
Satt ju också och tänkte på typ Rosa Parks eller man har ju tänkt på Martin Luther King och
det finns.
Sen var vi inne på alltså nutida bara kändisar liksom skådespelare eller så också.
Ja. Det är bara så här, man kanske skulle ta typ Johnny Depp eller.
Ja, men precis. Alltså man blir så himla så här, vilken grupp ska jag ta?
Mm.
Vilken typ av känd person vill jag ha, någon som har gjort ett stort intryck liksom politiskt eller bara...
Men det finns kända personer från tidernas begynnelse liksom som...
Ja, men precis.
Man skulle kunna ta om, men ja, jag ville ändå ta någonting som, vad ska man säga, har satt... gjort sitt i historien.
Mm, precis.
Så att, spännande. Ja. Så det var allt för den här veckan, helt enkelt. Hoppas ni
Det blir ju inte allt för den här veckan eftersom det kommer komma ett avsnitt till den här veckan. Men det var allt för det här avsnittet.
Så kan vi säga, allt för det här avsnittet var det.
Nästa avsnitt blir ju lite stora rubriker.
Ja, precis.
Och det får man ju tolka lite som man vill, höll jag på att säga.
Ja, det kan man ju göra.
Och... vi ska göra vårt bästa för att vi ska hinna få ut avsnittet till på torsdag. Men vi kan inte lova något. Så gå in på vår Instagram, Staphals podcast. Och följ oss så Antingen så lägger vi ut på story eller ett inlägg om när avsnittet kommer komma. Mm. Och är det någonting ni kanske hör att vi sa något fel eller sådär idag, så kan ni mejla oss på staphalspodcast@gmail.com.
Yes. Det får ni göra.
Så får vi sätta hälarna i och försöka hinna klart. Det blir ju som sagt var tight, men...
Ja, vi gör vårt bästa. Om inte det kommer på morgonen så kanske det kommer på kvällen. Så att,
precis.
Håll utkik så ja, märker ni när det kommer ut.
Ja, det sägs till på Instagram när vi lägger ut.
Precis. Och ni kan ju även på Instagram eller på mejlen komma med lite tips och på fall eller någonting ni har åsikter om eller tankar kring eller sådär. Så det är bara att höra av sig.
Och liksom, det finns ju områden som inte vi kan så mycket om, som till exempel den här Israel-konflikten eller andra världskriget i stort. Det finns ju folk som har väldigt djupa kunskaper om det, och vi tar ju bara lätt. Men är det någonting ni vill bidra med som ni liksom känner att vi missade som var viktigt, så är det också helt okej att säga till om.
Ja, ja, ja. Det är bara att höra av sig, så tar vi upp till nästa avsnitt.
Mm.
Yes, men ja, tack för att ni har lyssnat. Och ha det så bra, så hörs vi igen i nästa avsnitt.
Det gör vi. Ja. Hej då!
Hej då!
Summer's just around the corner, so give your body the care it deserves with Osea's best-selling Andaria Algae Body Oil. Created by infusing Andaria seaweed in barrels of botanical oils, it leaves skin silky soft and glowing. Plus, it's clinically proven to improve elasticity and deeply moisturize without feeling greasy. It's safe, clean, vegan skincare. Get 10% off your first order at oseamalibu.com with code GLOW, plus free shipping on orders over $60.